Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken John W. Buds Easy Labor Relations Striking a Balance är en lärobok i arbetsmarknads- och arbetsrättsliga relationer. Den behandlar hur relationen mellan arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer och staten formas, särskilt i en nordamerikansk kontext. Bokens särskilda utgångspunkt är att arbete inte bara är ett ekonomiskt utbyte där företag söker produktivitet och individer söker lön. Budd menar att ett hållbart system också måste väga in rättvisa och inflytande. Dessa tre mål, effektivitet, rättvisa och röst, fungerar som ett analytiskt ramverk genom hela framställningen. Läsaren får därmed inte enbart lära sig hur facklig organisering, kollektivavtal och förhandlingar går till, utan också varför institutionerna finns och vilka värden de försöker skydda. Boken är främst skriven för studenter inom personalvetenskap, arbetsmarknadsstudier, management och industriella relationer. Men den ger även yrkesverksamma ett strukturerat språk för att bedöma konflikter och avvägningar på arbetsplatsen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tre konkurrerande mål styr synen på arbetsrelationen. Bokens kärna är Budds modell med effektivitet, rättvisa och röst. Effektivitet handlar om att arbetskraft, kapital och organisation används på ett sätt som gör verksamheten produktiv och långsiktigt livskraftig. Rättvisa gäller arbetstagares anspråk på rimliga villkor, respektfull behandling och skydd mot godtycke. Röst betyder att anställda ska ha verkliga möjligheter att påverka beslut som berör deras arbete, individuellt eller genom kollektiva företrädare. Buds poäng är inte att dessa mål alltid kan förenas utan kostnad. Högre löner eller starkare anställningsskydd kan exempelvis öka tryggheten, men kan också påverka arbetsgivarens kostnader och handlingsutrymme. Ensidig styrning kan vara snabb, men kan minska tilliten och arbetstagarnas möjlighet att säga ifrån. Modellen gör därför konflikter mer begripliga. Den ersätter förenklade bilder där den ena sidan alltid ses som effektiv och den andra som ett hinder. Istället uppmanas läsaren att fråga vilka värden som gynnas, vilka som trängs undan och om avvägningen är legitim. För svenska läsare är perspektivet relevant eftersom även den svenska modellen bygger på att ekonomisk konkurrenskraft behöver samexistera med förhandling. Organisering och rimliga spelregler. För det andra, kollektiv förhandling som metod för både konflikt och samordning. Kollektiva förhandlingar behandlas som en central institution för att hantera en grundläggande intressekonflikt. Arbetsgivaren behöver kontroll över kostnader, planering och verksamhetens inriktning. Arbetstagare behöver löner, trygghet, förutsägbara villkor och möjlighet att påverka vardagen på jobbet. Ett kollektivavtal löser inte alla motsättningar, men det skapar regler för hur de kan föras fram och avgöras, utan att varje fråga blir en individuell maktkamp. Boken betonar därmed förberedelse och informationsunderlag i förhandlingsarbetet, uppgifter om löner, produktionskostnader. Arbetstillfredsställelse och medarbetares prioriteringar kan påverka vilka krav som är genomförbara och vilka kompromisser som uppfattas som trovärdiga. Förhandling blir i denna mening mer än retorik vid ett förhandlingsbord. Den bygger på mandat, fakta, relativa styrkeförhållanden och förståelse för motpartens begränsningar. Buds perspektiv hjälper också läsaren att se att en uppgörelse bör bedömas på flera sätt. Den kan vara ekonomiskt möjlig men ändå sakna rättvisa eller undergräva inflytandet. Den kan också ge starka skydd men blir svår att upprätthålla om verksamheten saknar bärkraft. I jämförelse med Sverige är den konkreta lagstiftningen och avtalsstrukturen annorlunda, men förhandlingens dubbla funktion, konfliktkanal och samordningsmekanism är lätt att känna igen. För det tredje, arbetsmarknadens institutioner prövas mot alternativa synsätt. En viktig styrka i Buds upplägg är att arbetsmarknadens regler och organisationer inte presenteras som självklara eller neutrala. Boken sätter dem i relation till olika sätt att förstå anställningsförhållandet. Ett marknadsorienterat synsätt betonar frivilliga avtal, konkurrens och företags behov av flexibilitet. Ett mer konfliktorienterat synsätt pekar på att arbetsgivare och arbetstagare har olika intressen och olika resurser, vilket kan motivera facklig organisering och rättsliga skydd. Ett pluralistiskt synsätt lyfter istället fram att intressekonflikter är normala, men kan hanteras genom regler, representation och förhandling. Denna jämförelse är viktig eftersom den visar att synen på exempelvis strejker, minimireglering eller medbestämmande ofta beror på vilka antaganden man gör om makt och rättigheter. Om anställning främst ses som ett privat kontrakt framstår statlig reglering lätt som ett undantag. Om den ses som en relation med inbyggd maktobalans kan samma reglering framstå som ett nödvändigt skydd. BUD ger läsaren verktyg för att granska sådana utgångspunkter snarare än att bara memorera formella processer. För en svensk publik kan detta fördjupa förståelsen av debatter om kollektivavtalens täckning, arbetsrätt och partsmodellen. Det handlar inte bara om tekniska regler utan om vilken arbetsmarknad som anses rättvis och demokratiskt försvarbar. För det fjärde, statens reglering kompletterar men ersätter inte arbetsmarknadens parter. Boken behandlar statens roll som en avgörande del av arbetsmarknadssystemet. Lagstiftning och offentlig politik kan sätta gränser för vad arbetsgivare och fack får göra, skydda grundläggande rättigheter och skapa procedurer för organisering, förhandling och tvistlösning. Samtidigt visar BUDs balansperspektiv varför statlig reglering sällan är en enkel lösning. Om reglerna är svaga kan anställda få otillräckligt skydd och begränsad möjlighet att göra sin röst hörd. Om regleringen är alltför stel kan den minska utrymmet för anpassning mellan olika verksamheter och ekonomiska förhållanden. Frågan blir därför inte enbart om staten ska ingripa, utan vilket problem ingripandet ska lösa och vilka följder det får för effektivitet, rättvisa och röst. Boken placerar också arbetsmarknadspolitiken i ett historiskt och institutionellt sammanhang. Med särskild uppmärksamhet på den amerikanska New Deal-ordningen och dess betydelse för moderna relationer mellan arbetsgivare och fack. För svenska läsare krävs en medveten översättning av perspektivet. Sverige har en annan kombination av lag, kollektivavtal och partsansvar än USA. Men den centrala frågan är gemensam, hur ett demokratiskt samhälle ska fördela ansvar mellan lagstiftare. Företag och organiserade arbetstagare när villkoren i arbetslivet förändras. Slutligen, globalisering och nya arbetsformer skärper behovet av hållbara spelregler. BUD kopplar arbetsrelationer till globaliseringens tryck på företag, arbetstagare och nationella regelverk. När produktion, investeringar och tjänster lättare kan flyttas över gränser ökar ofta pressen att sänka kostnader och göra arbetsvillkor mer flexibla. Det kan stärka effektiviteten i vissa verksamheter, men samtidigt försvaga förhandlingspositioner och skapa konkurrens mellan arbetstagare med mycket olika skydd. Bokens ramverk motverkar en renodlad kostnadslogik. En förändring bör inte bara bedömas efter om den reducerar utgifter eller höjer produktiviteten, utan även efter hur den påverkar rättvis behandling och möjligheten till inflytande. Detta är särskilt relevant när arbete organiseras genom underleverantörer. Internationella kedjor eller digitala plattformar där det kan vara oklart vem som bär arbetsgivaransvaret. BUD erbjuder inte en universell standardlösning, men han ger kriterier för analys. Finns det kanaler för arbetstagare att framföra problem? Är risker och vinster rimligt fördelade? Går det att kombinera konkurrenskraft med respekt för mänsklig värdighet? För Sverige aktualiserar frågorna diskussioner om villkor i gränsöverskridande företag, upphandling och plattformsarbete. Bokens bidrag är att den binder samman dessa aktuella frågor med äldre frågor om makt, representation och ekonomisk styrning istället för att behandla dem som helt nya fenomen. Sammanfattningsvis, EES Labor Relations Striking a Balance passar bäst för studenter inom personalvetenskap, ekonomi, management, juridik och arbetsmarknadsstudier. Samt för fackliga företrädare, HR-specialister och chefer som behöver förstå arbetsrelationer bortom den egna organisationens perspektiv. Den är särskilt användbar för läsare som vill få ett sammanhängande ramverk för att analysera kollektivavtal, organisering, arbetsrätt, förhandling och arbetsmarknadspolitik. Den praktiska nyttan ligger inte främst i färdiga recept för varje förhandling, utan i bättre frågor. Vilka intressen står mot varandra? Vilket underlag saknas? Är en lösning produktiv, rättvis och möjlig att acceptera för de som berörs? Intellektuellt erbjuder boken en korrigering till både en snäv företagsekonomisk syn och en förenklad konfliktbild. BUD erkänner att verksamheter måste fungera ekonomiskt, men insisterar på att arbete också berör värdighet, makt och demokratiskt deltagande. Det är denna konsekventa koppling mellan effektivitet, rättvisa och röst som skiljer boken från mer procedurinriktade läroböcker i arbetsrätt eller kollektiv förhandling. Där många introduktioner främst beskriver regler, aktörer och förhandlingssteg förklarar BUD varför systemen ser ut som de gör och hur de kan värderas. Eftersom boken har tydlig tyngdpunkt på USA behöver svenska läsare skilja mellan dess konkreta institutionella exempel och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men just jämförelsen kan vara lärorik. Den gör det tydligare vilka värden som bär upp svenska kollektivavtal, facklig representation och samspel mellan parterna. Om du vill stödja John Budd, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst Botken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!